du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes.
Men jag har faktiskt en försäkringsrådgivare som jag kan ringa och bolla med. Det bästa är när jag blir exalterad.
Du är så, du tycker att försäkringar är så himla kul.
Jag borde jobba med försäkringar.
Ja.
Hej och välkommen till en ekonomistas podd. Jag heter Isabella Löfvengrip.
Och jag heter Pingis Hadenius. Idag handlar det om smarta tjänster. Vi kommer att prata om hur man tittar igenom alla de saker man har, som kanske försäkring, bolån och andra lån. Hur man kan använda olika tjänster på nätet och verkligen få koll på hur man kan förbättra de saker man har, som försäkring eller lån till exempel.
Precis, det handlar om två saker. Vissa tjänster som gör det billigare här och nu. Allt ifrån att vad hittar man billigaste maten? Finns det någon tjänst som kan hjälpa dig att hitta det? Jämföra försäkringar och bolån. Men också smartaste tjänsten om det händer någonting med dig i framtiden. Att du får sparken eller att du driver eget och inte kan jobba mer. Vad gör man då? Mm. Så helt enkelt tjänster idag som jämför bra sätt hur man undviker sådana stora skador som kan ske. Göra livet billigare nu och göra så att du får pengar om du skulle krisa i framtiden.
Den här försäkringsfrågan tycker jag är jätteintressant. Vi har fått en ganska mycket statistik här från en jämförelsesajt som heter Insplanet, alltså INSplanet. Och där på Insplanet går man då till exempel in och jämför olika försäkringar, hemförsäkring, bilförsäkring, person- eller sjukförsäkring och så vidare. Och deras statistik visar till exempel att i snitt så skiljer det 1200 kronor mellan det dyraste och billigaste bolaget för en hemförsäkring i Stockholmsrådet. 1200 kronor skiljer det. Och i Stockholmsrådet så är den här skillnaden 1500 kronor.
Men det är galet. Alltså det som är galet med siffran är att hälften av alla svenskar bryr sig inte kring att jämföra. Nej. Att man tar första bästa försäkringen. Ett kanske bolag som ens föräldrar har haft eller kompisar rekommenderar, istället för att titta, passar det här mig? Och att man låter då 10 000 spänn minst försvinna iväg bara per år för att man inte har jämfört. Det känns...
Så det innebär att nästan hälften av alla svenskar som har en hemförsäkring, de har aldrig gått in och jämfört?
Nej, utan då regger man utifrån det som ens föräldrar har haft eller grannar eller kompisar. Man har hört att ett bolag är bra och sen så tittar man inte ens på vad det kostar egentligen.
Det som skulle vara intressant i det här läget är att alla ni som lyssnar går in på till exempel Insplanet och undersöker om ni kan sänka er premie på de försäkringar ni har och se hur mycket ni kan spara. Deras siffror visar till exempel att de som gör de här jämförelserna, de sparar i snitt 2000 kronor när man går in och jämför. Och det finns ju också siffror som visar på att den här premien som man betalar, den behöver nödvändigtvis vara lägre bara för att man är en lojal kund. Så att det kan vara väldigt bra att kolla upp på nätet vad man faktiskt kan få.
Men det är det man ju hört myt från sina föräldrar, tycker jag, det här med att vara en lång och trogen kund och att det skulle på något sätt... Alltså det är inte så att försäkringsbolaget ringer upp dig och säger så här: hej Isabella, nu har du varit kund här i 5 års tid, nu sänker vi din summa för att du är en så bra kund. Utan snarare så måste man ju liksom vara aktiv och våga fråga, byta, förhandla. Men ibland så kan det också funka att man väljer flera försäkringar i samma företag. Men att vara aktiv kund och vara en krävande kund, det får ner pris, det är inte att vara en trogen kund.
Jag hade det bästa exemplet häromdagen. Min pappa ringde upp mig, det var inte försäkring, det var bolån. Men han ringde till mig och frågade då om han hade fått en bra ränta, om jag tyckte det. Och då visste jag ju, hade min man nyligen varit och förhandlat, och det skiljer ganska mycket. Och då har ju min pappa varit en väldigt bra kund i den här banken. Han har extremt många produkter, han har fonder, han har aktier, allt möjligt. Och har väldigt låg belåning dessutom, extremt låg belåning. Men han har ju fått mycket sämre ränta och han ringde och var nöjd. Men han skulle kunna få ner den jättemycket mer. Men han frågar ju inte runt, så jag blev nästan lite upprörd. Så nu är jag på där och ska få honom att kanske byta bank eller... förhandla tuffare. Plus att det som är bäst är att faktiskt gå in på nätet och kolla runt, så att man, när man ringer banken eller försäkringsbolaget, då vet man.
En annan grej om man ska vara en sann ekonomist, är att varje månad som du får hem dina räkningar, och så står det till exempel Fortum, Agria, allt som du har, om alla försäkringar du har, att titta på summorna. Och jag bestämde för att idag så ska jag ägna en halvtimme åt att bara ringa runt och se vilka summor kan jag få ner.
Mm.
Och att inte bara betala för att betala el och allting som kommer in, utan hela tiden frågasätta, är det här en rimlig summa?
Mm.
Ibland, jag tror att vi betalar vår el kvartalsvis, och ibland så känns det som att den är skyhög.
Mm.
Och det är inte så att jag sätter mig och betalar den på en gång, utan då ringer jag upp och säger så här, är det här verkligen rimligt? Och likadant med hundförsäkringen, att alltid frågasätta, det gör en ekonomista. Att inte bara betala för att betala, det är galet.
Och sen med hemförsäkring, jag tänkte så mycket på att om man går in på en sån här sajt och jämför, då ser man ju vad man också behöver och hur mycket priserna skiljer sig. Jag kommer ihåg när jag skulle teckna försäkring, hemförsäkring då, gick in och kollade, och olika bolag skiljer sig väldigt mycket.
Absolut.
Men sen så kan man ju få ner premien, man kanske inte behöver ha en så stor summa som man försäkrar. Så man måste ju titta på värdet på det som man har, liksom bohag så att säga. Och det kan ju också göra att man är för väl försäkrad helt enkelt mot vad man behöver. Ofta har jag också fått ner priset när jag har sagt till ett försäkringsbolag att jag betalar hela årspremien på en gång istället för månad på månad. Och då kan man också få ner premien. Men som sagt, gå in och kolla det här med försäkring. För man måste ju ha en hemförsäkring. Det är ju som det är. Men du har en massa andra försäkringar.
Ja, men jag är försäkringstokig. Men bara en sak. På vägen hit på tunnelbanan idag så såg jag en stor skylt för tandvårdsförsäkringen.
Men det tyckte jag var jätteintressant. För du kommer in här och säger så här, det här är en jättebra pingis. Man kan få en tandförsäkring för bara 45 kronor i månaden. Och jag har ju typ ett hål varje år. Men vad var det så?
Minst ett hål.
Ja, men sen ringde du upp dit och kollade det här.
Men så blev jag så arg. Ja. Nej, men i tunnelbanan idag så är det stora skyltar i Stockholm där folktandvården, som är väldigt tryggt, och det är väl om det är statligt,
ja.
De har helt enkelt lanserat då en tandvårdsförsäkring där du betalar endast 45 kronor i månaden.
Mm.
Och det blir väl, vad är det, 500 spänn per år?
Ja, ungefär.
Något sånt. Mm. Och det kan man tycka är rimligt, för alla vi som har hål en gång per år och går och lagar det vet att vi betalar mer än 500 kronor per år för att laga våra tänder. Så jag känner så här, wow, det här ska jag gå och regga. Så, men jag ringer ju upp folktandvården, och där så ser jag nu på deras hemsida att de har 10 olika premiegrupper.
Mm.
Och är man i grupp 1 så betalar man då, enligt den här reklamen då, som stämmer, 45 kronor i månaden. Men sen kan man hamna i den här premiegruppen 10, och då kostar det plötsligt 560 kronor i månaden.
Och vilka är den här premiegruppen 10 då? Är det när man har haft några lån eller fått hål?
Ja, men, och det var det jag var så nyfiken på, så jag var tvungen att ringa dit och fråga, hur vet jag vilken grupp jag kommer hamna i?
Ja.
Och det kan ju såklart de inte berätta, utan jag måste ju gå dit och göra en undersökning. Men då, jag låg på och frågade så här, men om vi tänker oss då i snitt en person som är 25 år gammal, som har ett hål per år men ändå ganska alltså, frisk så där, mun. Och då hamnar man plötsligt i, då skulle hon tippa på att man hamnar i 3-4 premiegrupp. Och det blir plötsligt då 140 spänn i månaden.
Oj, och alltså 100 kronor till i månaden, alltså yes. 1200 kronor om året.
Ja, till den. Nu sitter jag och tittar på här, och det är 1600 kronor.
Ja, men skillnaden blir 1200.
Ja, men precis.
Ja, då är det ju billigare att inte ha den här försäkringen. Men alltså, vilka tänder skulle man ha? Ska man ha plasttänder om man ska få för 45 kronor i månaden, eller?
Jag tror att ska du ha 45 kronor i månaden, då ska du aldrig ha något fel alls. Men då känner jag ju så här, då är inte 500 spänn lönsamt heller. Nej. Om jag inte ska gå till tandläkaren.
Så du blir lite så här snuvad på konfekten. Du kom in hit och var så himla glad och bara, jag har hittat en bra försäkring.
Och så frågar jag då också så här, att, ja, men jag har ju mina visdomständer som är kvar som ska ut. Var hamnar jag då? Jag får ganska mycket hål. Så då hamnar jag enligt henne direkt i grupp 10 då, vilket är 6000 kronor per år.
Jag har aldrig betalat mer än 2000 kronor hos min tandläkare. Och jag går inte till någon billig tandläkare. Men jag tycker hon är väldigt, väldigt bra.
Men så jag blev lite kluven så här, att har du perfekta tänder och sällan för hål, då behöver du inte ha den här 45 kronor i månaden.
Du har helt plötsligt ändrat inställning. Det är som alltid tycker man ska försäkring.
Ja, men då blev jag irriterad.
Men något annat, du ringde ju upp till Insplanet och frågade om det här med olika försäkringar. Du pratade också med företagarna. Vad man ska ha för inkomst. För inkomstförsäkring är många som har frågat om, många har mejlat in och frågat om hur det funkar egentligen.
Ja, det finns så mycket försäkringar som man kanske bör ha men som man inte vet om. Och vi har pratat tidigare om att hemförsäkring är viktigt, bilförsäkring är viktigt. Men så finns det just vissa försäkringar som man kanske ska läsa lite mer om. Och en av dem är ju inkomstförsäkring.
Mm. Berätta kanske vad inkomstförsäkringen är. För det...
Precis, och för mig var det själv lite luddigt. Men det handlar helt enkelt om att om du blir av med ditt jobb eller så, så ska den här inkomstförsäkringen täcka upp 80% av din inkomst idag.
Mm.
Så jag ringde upp och sa till dem att det här behöver jag ha. Jag måste ju liksom, jag driver eget, jag måste ha en inkomstförsäkring. Tänk om jag inte kan jobba och bli sjukskriven, då måste jag ju få 80%. Men då var det här lite krångligt.
Var det de?
Ja. Men det Insplanet sa var då att det inte riktigt så här funkar, utan nu ska jag ju, hur ska man förklara den här djungeln?
Ja, men det är ju en skillnad helt enkelt om du är entreprenör och har ett eget bolag eller om du är anställd. Då verkar det som att det finns två stora skillnader. Precis. Alltså beroende på vilken grupp man tillhör. Det är jättesmart att ha en vanlig inkomstförsäkring,
ja, så här var det.
Om du är anställd.
Precis.
Och men man måste tänka helt om man är entreprenör och har ett eget bolag.
Och vi börjar då att du är anställd någonstans.
Mm.
Är du anställd på ett bolag och du tjänar mer än 18 500 kronor i månaden och känner så här, någon gång kanske det här bolaget kommer läggas ner, kanske finns en risk att jag får sparken i framtiden, för man vet aldrig hur ekonomin ser ut, då tycker jag att inkomstförsäkringen är jättebra. Och för att teckna en inkomstförsäkring så behöver du en A-kassa.
Mm.
Och jag frågade Insplanet om någon kunde jämföra A-kassan, och det är tyvärr inga bolag som gör det. Det borde man faktiskt göra. Och så först steg ett om du är anställd är att ha en A-kassa. Och det kostar olika beroende på hur mycket utbildning du har.
Mm.
Så för dig pingis så blir det bara, om du är medlem hos akademikernas A-kassa, så får du betala 75 kronor i månaden.
För 75 i månaden?
Ja.
Undrar vad jag ska för dagsbudget då? Den blir rätt knivig.
Och jag som bara läst på gymnasiet och knappt det, plus egen företagare, så kostar det flera hundra i månaden. Så det är dyrt när man har lite utbildning. Men hur som helst, så den här inkomstförsäkringen då kan du regga. Och tyvärr är den ganska dyr, men är du anställd och har läst några år på högskolan så kommer det landa på ungefär mellan 400-500 kronor i månaden.
Mm.
Så det är mycket pengar, men det gör också då att du får, om du får sparken, så får du 80% av din inkomst i 200 dagar. Och så får du 70% av din inkomst i 100 dagar till. Så i ett år skulle du kunna vara arbetssökande då och få fortfarande.
Men det
pengar.
Kan kanske vara ganska smart. Jag tycker det där låter som en perfekt sak att också be sin arbetsgivare om. Som en förhandlingsförmån, kanske istället för en del av lönen. Om man...
Och få en inkomstförsäkring. Ja.
Ja, men om man är osäker på framtiden och branschen och så vidare.
Det är absolut. För
det kan vara en jättesmart sak att förhandla till med sin...
Precis.
Och försäkring... Man pratar inte så mycket om inkomstförsäkringar, tycker jag. Jag har faktiskt aldrig tänkt på det. Men...
Och jag tänker just... Ja. För att, alltså, arbetar man på en fabrik, till exempel Saab, eller att det snackar att man ska... Ja, men
där är väldigt stor variation också i hur mycket beläggning de har.
Ja.
För vissa av de här stora bolagen, de kan ju frisätta personal, eller friställa, menar jag.
Precis. Och så här, och många människor tror att A-kassan räcker.
Mm.
Men så om du tjänar, A-kassan täcker bara om du upp till 18 500 kronor i månaden. Så tjänar du mer än så, har familj, då måste du ha något annat som täcker.
Och det är också bara 80-70% av det.
Yes,
det är
inte så jag tycker så här att... Så här, när det gäller inkomstförsäkring, visst det kostar några hundralappar i månaden, men sitter du på en bra lön, du måste ha en familj att försörja, det finns en risk att du kanske får sparken i framtiden och behöver pengar i ett år om det skulle hända något, så då tycker jag inkomstförsäkringen är bra.
Mm.
Men så tittar jag då, men vad gör, så frågar jag så här, men funkar inkomstförsäkringen om man driver eget?
Mm.
När börjar den gälla då? Och då måste man lägga sitt bolag i konkurs innan du får ut pengarna.
Mm.
Då kände jag ju så här, men jag måste ju kunna vara sjuk när jag driver eget utan att behöva få bolaget i konkurs innan jag får ut försäkringspengar. Så det jag gjorde då var att jag ringde upp till företagarna där jag är medlem sedan tidigare. Och där har de då en intäktsförsäkring som jag tyckte var jättebra. Så den ska jag faktiskt själv regga just nu.
Mm.
Och det som är så bra, att det som gäller på intäktsförsäkringar är att du betalar... mellan 200-400 kronor i månaden. Och då är det ett bolag som betalar den här försäkringen. Och det är avdragsgillt. Och då, om det skulle vara så att jag inte kan jobba till exempel, eller någon annan person i mitt bolag, så får jag då 20 000 kronor in varje månad om personen skulle bli sjukskriven. Och då gäller det alltifrån om du får magsår eller går in i väggen eller sådana saker. Så 20 000 kronor in varje månad får du med intäktsförsäkringen på 400 spänn i månaden max.
Men då borde du ändå ha kanske en inkomstförsäkring på bolaget och en försäkring. Vad heter den här andra nu när man är anställd?
Inkomstförsäkring.
Ja, inkomstförsäkring. Ja. Men det var inkomst- och intäktsförsäkring. Vi är helt förvirrade. Inkomstförsäkring bör de anställda ha och intäktsförsäkring ska du som äger och driver bolaget.
Ja, och är ni tre personer som har drivit ett eget AB, men till exempel som du och jag, Pingis, vi har ju vår kollega Hanna, då... då kan man även lägga intäktsförsäkringen på sina nyckelpersoner i bolaget. Mm. Så ska jag bara sammanfatta lite grann. Så att, som sagt, är du anställd, finns det risk att du får sparken i framtiden. Du tjänar mer än 18 000 kronor i månaden. Helt enkelt, A-kassan räcker inte, tecknar inkomstförsäkring.
Mm.
Och driver du eget och är rädd för att någon gång kanske händer dig någonting, vad ska du göra då? Skaffa en intäktsförsäkring.
Vilka andra, det finns ju en annan försäkringsgenre som jag alltid tyckte varit intressant, det här med bilförsäkring. Där kan man ju också välja olika nivåer. Man kan välja hel- och halvförsäkring. Och ska man säga något om det, så jag har oftast haft en hel försäkring faktiskt. Också om man har kanske en lite dyrare bil, så kan det faktiskt vara värt det. Har man en äldre bil så kanske det räcker med en halvförsäkring. Alltså att det är bara den som man kanske kör in eller krockar i som man får pengar för att ersätta. Men en sak som jag tycker att jag har gått bet på och gjort fel, det är när man hyr bil däremot, så kan det bli så himla dyrt.
Mm.
Och jag har oftast varit rädd när man är utomlands och man känner att man inte riktigt har koll på läget. Och det är då jag oftast gör dåliga ekonomiska beslut, för att man blir rädd, man vet inte. Man känner sig ofta så trygg i Sverige. Sådär, att, ja, men där vet man att alla är trygga och schyssta. Och så kommer man utomlands och då har jag oftast råkat ut för det här att liksom teckna en dyr bilförsäkring, och sen så inser jag att försäkringen blev mycket dyrare än den bilen kanske hyrde då i en månad.
Mm.
Och det tycker jag är en sån här väldigt smart grej att kolla upp på nätet innan vad som är rimligt. För att en sak är vad det kostar, en annan är vad det är för skydd man faktiskt behöver.
Mm.
Jag har ju råkat ut också för sjukförsäkringar, men det har också varit då utomlands, att man har betalat jättemycket i USA. Och sen så när det väl händer någonting så har man fel försäkring. Så det är väldigt viktigt också att veta vad man betalar för.
Absolut.
Att verkligen kolla upp det. Och kolla på nätet vad det är man behöver. För det är väldigt lätt att bli felförsäkrad. Och de här siffrorna som vi hade nu från Insplanet, de visar ju att väldigt många verkar inte riktigt ha koll på. Man vet inte vad man betalar. Man har säkert inte koll på om man är rätt försäkrad heller.
Nej, precis. Antingen så har man ingen försäkring alls, eller de man har är helt fel.
Ja, men du har fler. Du har försäkring för Christian också, eller?
Ja, precis. Det här, nu ska jag lista
dem. Finns det någon babyförsäkring?
Ja. Så de här försäkringarna har jag. Nu kommer jag lista dem. Nu kommer pingisballet förskräckt.
Jag sitter här kallsvettas nu. Det blir så jobbigt.
Nej, men vi har en hemförsäkring först. Och jag har den största hemförsäkringen just för att jag har... Det är ganska mycket värdesaker hemma.
Mm.
Och även om diskmaskinen går sönder eller det här lilla som sker, så ska allting alltid täckas.
Mm.
Även en bra drulleförsäkring. För jag är en person som tappar saker och ting när jag är ute. Sen, ja, bilförsäkring då. Men sen har jag en gravidförsäkring. Och den jämförde jag, satt nog säkert i 2 timmar och ringde upp till alla stora bolag. Och bara såg liksom vilka som täckte mest. Och jag tog inte den billigaste, utan jag tog nog bland de dyraste. Men den försäkringen gav också bäst täckning om det skulle ske någonting.
Mm.
Allt ifrån att barnet tyvärr skulle dö i magen eller att det sker någonting under förlossningen. Sen har vår hund Christian en försäkring. Just för att det märker man, det tror man inte när man skaffar hund, men det blir många besök hos veterinären.
Mm.
Och utan den försäkringen hade jag säkert spenderat 30 000 på Christian. Och nu, nu klarar vi oss på 2,5 per år. Så det är en bra.
Ja, han har ju varit lite krasslig mellanåt.
Ja, men hundar blir det. Mm. Alltså verkligen, det är likadant med barn. Och sen nu när barnet kommer, så kommer jag ändra till en barnförsäkring. Sen har jag också Odd har en försäkring att om någon av oss skulle gå bort, så har vi en försäkring som täcker då att man har råd att bo kvar i vår bostadsrätt. För just idag är den väldigt dyr att ha om man skulle leva en person.
Någon form av livförsäkring då alltså?
Ja, den här ingick när vi köpte vår lägenhet, men vi har även tecknat en ytterligare livförsäkring på 1 miljon kronor per person.
Mm.
Och det får vi då om personen skulle gå bort. Så att för min del så handlar det om att hela tiden trygga, att börja någonting brinna hemma, händer någonting, att vi blir sjuka, någon går bort eller Christian blir dålig, att vi alltid ska få pengar för att någonting sker, för att vi inte ska behöva gå back eller att det ska påverka vår privatekonomi. Så jag är för försäkringar, jag tycker att det är bra, speciellt nu på vilket liv man lever också. Nu blir vi en barnfamilj plötsligt. Och då tror jag att då får man helt annat tänk kring just det här med försäkringar. Men någonting som svenskar tror jag är dåliga på också, det är att utnyttja sina försäkringar. Vår diskmaskin gick till exempel sönder och jag tror att många människor tänker, vad fan, jag åker till IKEA och köper en ny för 2000. Och vår var från IKEA och kostade säkert 3000 för några år sedan. Mm. Men jag ringde upp och sen fick vi en ny diskmaskin plötsligt. Och jag tror att folk glömmer bort att man kan faktiskt få sådana små saker betalda av ett försäkringsbolag.
Det är nog återigen att man inte riktigt vet. Man bara kanske klickar i någonting och väljer en försäkring, eller så går man på det man känner tidigare haft eller någonting. Att det är väldigt noga att kolla vad det är man verkligen behöver. Så använd smarta tjänster online för att kolla upp.
Men jag har faktiskt en försäkringsrådgivare som jag kan ringa och bolla med.
Okay.
Det bästa är nästa gud att exaltera.
Du tycker att försäkringar är så himla kul.
Jag borde jobba med försäkringar.
Ja. Sätta dig i en kundtjänst någon dag, för du verkar kunna så mycket också.
Men jag tycker så här, att man ska ha en försäkringsrådgivare. Mm. Helst någon som inte är bunden till just bara ett bolag. Där man kan berätta att så här ser mitt liv ut.
Mm.
Hur ska jag skräddarsy försäkringar som passar just det livet jag lever? Och speciellt när man driver eget så ser livet lite annorlunda ut. Och speciellt då tycker jag att det är viktigt.
Men betalar du något för den här försäkringsrådgivaren då?
Nej, men jag antar att personen får en slags provision på de försäkringarna.
Den är inte för den här insplanet som vi fick statistik ifrån, det är ju, kostar ju ingenting att ringa till dem.
Nej, det är toppen.
Men, och där kan man ju gå in online och kolla också. Men det kanske är mer komplicerade försäkringar som du ringde runt här nu. Då borde man ringa. Men man kan ju också bara kolla på nätet.
Men grundstenen i alla fall, att gå in till exempel på Insplanet och där bara jämför dina vanligaste försäkringar. Alltså hemförsäkringen, bilförsäkringen, gravidbarnförsäkring. För man sparar så mycket pengar. Jag gjorde det på en kvart och jag sparade 4000 spänn på elförsäkring och hemförsäkring.
Det mest intressanta tycker jag var att du ringde upp och kollade det här sen, hur skillnaden var när man var entreprenör och anställd. Mm. Att där hade man ju väldigt lätt kunnat ta fel om man bara snabbt tecknade någonting. Så väldigt intressant att kolla upp vad man har. Som sagt, 42% av alla svenskar, vi såg den här siffran förut, har tecknat en hemförsäkring, och då har man aldrig jämfört vad den här egentligen ska behöva kosta. Man har inte jämfört priser helt enkelt. Nej.
Jag funderar på min drömförsäkring.
Ja.
Jag funderar på.
Men du vill ju ha den här sparförsäkringen.
Ja, men det är en bra försäkring. Mm. Det här att om man kan spara så sparar försäkringsbolaget åt det.
Mm.
Jag tänkte ha en förseningsförsäkring. Att med typ med flyg och tåg.
Mm.
Med SJ och SAS till exempel. Att om något blir sent och du kommer för sent till ditt flyg som du ska byta till eller ett möte, att du faktiskt får pengar tillbaka då. Inte det en bra grej?
Det skulle tycka jag var jättebra. För SAS, det kan vara så viktiga grejer. Som, ja. Där kan man få lite sådana här tradiga typ liksom kuponger man kan shoppa för så att 200 kronor om flyget till mer än 3 timmar försenat.
Men inte det en bra grej, SAS? Nu får ni lyssna här.
Mm.
Att ni har en egen förseningsförsäkring. För de säger ju ändå sin slogan att de är bäst på alla tider.
De håller tidiga.
Så skulle någonting hända, då får du liksom pengar tillbaka på din försäkring och du kan boka nya flygbiljetter.
Jag skulle också vilja ha en försäkring. Det värsta som finns, man kommer till en destination och så kommer inte bagaget.
Ja.
Då får man inte heller så mycket pengar. Då ska man kanske ut och shoppa för max 1000 kronor. Och man kanske ska vara borta i en vecka och har ingenting med på sig. Yes. Den är inte heller så rolig.
Och en sån extra försäkring har jag.
Har du?
Ja.
Via mitt... glömde du bort att berätta om.
Via mitt kreditkort. Ja. Så där är det så att där får jag en summa pengar utifrån värdet i resväskan. Och den får jag på en gång så jag kan gå och handla det jag behöver.
Så var lite jag tänkt, för att jag är hemförsäkring då, bilförsäkring, företagsförsäkring givetvis. Men tidigare så hade jag inte heller så bra koll på alla försäkringar. Jag har börjat bry mig om det mycket mer sen vi började med ekonomista. Och man har ju väldigt bra skydd ofta genom ett kreditkort också.
Ja.
Så att kolla upp det också. Men då måste man ju också sådär. Man måste boka resan till exempel på det kortet och så vidare. Sådär. Så att kolla upp, jämför och prata.
Precis. Mm. Och dagens poddavsnitt handlar om smarta tjänster. Och vi kommer gå in snart på hur man kan jämföra sitt bolån och andra blankolån lite mer. Men jag tänkte bara pausa lite emellan och prata om lite roliga appar som sparar.
Sparappar här. För man kan ju liksom spara saker på att jämföra matpriser. Det fanns en sambo-app
som du hittade
också.
Jag kan nämna några.
Du får ju så mycket frågor hur man ska prata om pengar med sin respektive.
Den bästa matprisappen, alltså där man får alla butikerna i närheten av dig, deras erbjudanden, heter Matpriskollen och är gratis. Så där så slipper du liksom spara alla de erbjudanden som kommer hem med posten, utan där samlas alla erbjudanden på en gång.
Du vill ju ha en försäkring för det här med alla påminnelser, men då finns det också en app för att du ska slippa få påminnelser, säger jag då. Och den heter Billkeeper.
Bra namn.
Den påminner om alla saker som ska betalas som är återkommande.
Och sen så finns det också en sambo-app då, som heter Sambo. Och då är det så att är man i samboförhållande och bråka kring vem har betalat vad, så kan man enkelt lägga in varje persons utgifter och så kan man se, ja, blev det jämnt eller inte.
Och budgetappar, där finns Smartbudget, Mina utgifter och Tink förstås, som vi har pratat om tidigare också.
Det finns en app som heter Bränsleräknaren som kan se hur mycket det kostar att köra mellan A och B, mellan olika städer. Och det tycker jag är jätteklokt, så man kan räkna in det till exempel på sin sommarsemester om man ska ut och bila.
Och sen så finns det en som heter Sparlabbet som jag tyckte var roligt, som visar effekten av månadssparande. Och där kan man också ställa in olika räntor och hur hög förvaltningsavgift man har och ja, hur helt enkelt man ska lägga upp sitt sparande. Det kan vara kul.
Och har du några tips på någon annan superbra sparapp som kan göra din privatekonomi lite billigare, så mejla in till ekonomista@expressen.se.
Och också om du har tips på fler såna här jämförelsetjänster. För vi har pratat mycket om det här med förhandling tidigare, men det vi tycker är bra med just de här jämförelsetjänsterna, det är att man också alltid kan ha dem i ryggen. Att du kan jämföra saker online, och sen om du är i en butik eller du är på banken eller så vidare, så har du någonting att referera till hela tiden. Och det är väldigt bra. Vi har pratat lite sådär om bolån tidigare, men något som är en stor debatt idag, det är ju hur man ska finansiera sitt boende. Man kan ju låna till 85% av värdet på det man köper, men man måste lägga in de resterande 15% själv. Och var tionde svensk, ungefär 10% av den svenska befolkningen, de har ju inte de här pengarna, och då använder man något som heter blankolån.
Men det som är,
alltså lån utan säkerhet.
Och det har blivit så i Sverige idag att prata bolån och försäkring är helt okej. Det kan man prata om och vitt och brett kring vilken ränta man har och sånt där. Konsumtionslån, då kommer tankarna direkt på Lyxfällan, så det vill man inte nämna för någon. Och även just det här med blankolån, att det känns lite fult. Det är ingen som vill erkänna att man har sånt här, ja, blankolån.
Och därför tycker man nog lite pinsamt kanske att prata om det. Man vågar inte berätta vad man har tagit det här lånet och så vidare. Och man vågar säkert inte fråga efter rådgivning heller. Vi har också fått lite statistik på hur det här ser ut. För som sagt, var tionde svensk har ett sånt här blankolån. Det är så lån utan säkerhet, och det kan ju vara att man behöver det för ett bostadsköp, skaffa en bil, eller man kanske behöver det för att en gång i livet finansiera ett bröllop. Självklart tycker vi att man ska vara väldigt försiktig när det gäller lån. Men om man nu måste ta det här för att köpa ett boende till exempel, så jämför. Det är det som är så otroligt viktigt. Något som har intresserat oss mycket, det är det här med hur man blir, alltså hur blir man jämförd av banken och alla de här instituten. Och det är ju så idag att ju fler gånger man frågar hos sin bank, desto sämre score får man oftast, för att de gör en sån här UC, en kreditupplysning på en.
Och det här är helt sjukt, för att alla privatekonomer och vi vardagsekonomer, då pratar man kring hur viktigt det är att hela tiden jämföra.
Ja.
Men går du till flera banker och frågar kring hur mycket kommer ditt bolån, vad kommer räntan vara på ditt bolån? Lån.
Vad kommer räntan vara på ditt lån, helt enkelt?
Så på ditt lån. Så försämrar det dina chanser att få en bra ränta. Vilket är galet. Det borde snarare vara tvärtom. Att ju mer du går jämför, så tycker banken att vilken bra vettig kund det här är.
Mm.
Men Pings, varför är det så?
Det kan man ju faktiskt undra, för att i USA finns det ju en, kan man kalla det för en räknesnurra då, som heter FICO score, som de flesta amerikaner känner till. Och där får man bättre kreditvärdighet ju färre lån man frågar efter. Så därför finns det ju många sajter idag som samlar alla de här låneförfrågningarna på ett ställe. Vi var i kontakt med ett sånt företag som heter MyLoan, och deras statistik visar då att de här erbjudandena från olika banker, de kan skilja sig i snitt med ungefär 2800 kronor per år. Men problemet är ju just det här att om du själv går runt och frågar, så får du många sådana här kreditupplysningar, och det försämrar din kreditvärdighet. Går du via till exempel en sån här sajt, då får du bara en kreditupplysning, men de ställer den här frågan till flera banker. Det var ju... och det förbättrar din score så att säga. Men det här vet de flesta svenskarna inte riktigt hur det funkar. Och de här kreditvärderingsverktygen som bankerna använder, de är väldigt trubbiga. I USA vet alla hur deras FICO-score ser ut och hur det beräknas.
Och det är så att vi pratar mycket kring liksom, om våra bolån, att det är okej att dela med sig kring tips och sånt. Men när man, om man behöver låna 50 000 kronor, hur gör man då? Så det måste man också kunna jämföra. Och när vi pratade med MyLoan så berättade de om en tjej som var 29 år. Och hon behövde låna just 50 000 kronor.
Och det var ett sånt här privatlån då?
Men precis.
Det är oftast på sådana saker som det skiljer oerhört mycket.
Och där så i alla fall så jämförde hon via sajten. Och då för de 50 000 kronor hon behövde låna så kom det ena förslaget som låg på 5,6% ränta. Och det dyraste var 15,9% ränta. Alltså det är sjukt mycket pengar som skillnaden blir där.
Och i det här exemplet så skulle det innebära en skillnad i årskostnad på 3 300 kronor. Och hon skulle återbetala det här på 8 år. Så att det är nästan runt 25 000 kronor som hon skulle betala för mycket.
Så det vi vill komma till är att även om du ska låna 50 000 kronor så handlar det vikten också av att du jämför en sånt lån också.
Mm.
Alla lån ska jämföras.
Ja. Och tänk på att de här sajterna är också kostnadsfria. Det kostar ingenting att fråga helt enkelt. Det är bra att veta vad som gäller där ute. Men något som vi också efterlyser är att det här hur man bedöms helt enkelt. Det är så otroligt luddigt. Ska vi försöka hinna med lite läsarfrågor också?
Ja, men ska vi summera bara Sann Ekonomistas tips?
Ja, absolut. För det första är det ju verkligen att jämföra. Använda de online-tjänster som finns. Vi nämnde väldigt många olika sajter idag. De får gärna mejla in om fler. Vi fick statistik idag från till exempel MyLoan och Insplanet. Men det finns ju många fler där ute. Så mejla oss gärna och tipsa om fler.
Precis, och försäkringar är viktigt om du betalar för rätt typ av försäkring. Och skräddas utifrån från ditt liv. Och den viktigaste försäkringen förutom hemförsäkring är just kring din inkomst. Vad händer om du får sparken? Vad händer om du driver eget och inte kan jobba? Vilka försäkringar passar då?
Men som en sann ekonomist så handlar det ju också om att vara väldigt noga. Vad är det för försäkring jag verkligen behöver? Vad behöver jag inte? Att ha koll på hur ser mitt liv ut nu? Och ha en försäkring som passar mitt liv just nu. Och inte teckna någonting som inte passar mig och inte betala för mycket. Eller ha en försäkring som inte täcker tillräckligt också.
Men det ni aldrig får göra är att regga en elförsäkring. Förlåt. Att teckna ett elbolag. Och sen så godkänner du första summan som du får på offert. Utan alltid ifrågasätt. Hur kan jag göra det billigare?
Fråga alltid om priset. Vad kan jag göra åt priset? Helt enkelt.
Ja, lite läsarfrågor då.
En fråga här kom in om pension till att börja med. Det har vi inte pratat om ännu. Vi kommer att prata om pensioner längre fram. Men en del av frågan handlade till exempel om frågan var om vanligt pensionssparande var avdragsgilt. Det korta svaret är att pensioner, man kallar det att det är avdragsgilt sparande. Vad det egentligen är att det är uppskjuten skatt. Och en undersökning jag läste precis här nu menar på att 85% av alla svenskar är en förlustaffär att då pensionsspara avdragsgilt. Hur som helst, vi kommer tillbaka till det. Men vad man kan säga är att avdragsgilt handlar egentligen om att det är uppskjuten skatt när det gäller pensionssparande. Ja. En annan fråga här som jag tyckte var lite intressant, det är en tjej som har... Ni skickar väldigt, väldigt långa brev här för att börja med, så ibland är det svårt... Men det är den här tjejen som undrar hur hon ska prata med sin man, eller om det är pojkvän respektive, hur han spenderar pengar när det gäller hans barn helt enkelt. Och genom det här mejlet så märker man att, eller hon försöker beskriva det som i alla fall, att de här barnen är inte så intresserade av dyra presenter och gåvor och dyra aktiviteter, utan de vill egentligen mer umgås med sin pappa och... Däremot så jobbar han extremt mycket för att kunna betala de här presenterna och roliga grejerna. Och ibland så betalar hon för de här sakerna för att han ska kunna betala allting. Och hon säger så här, hur gör jag för att då prata om det här på ett rätt sätt? Och hon vill inte vara den elaka styvmodern.
Ja. Mm. Jag var ju ett sånt här barn som hade en pappa som jobbade väldigt mycket och kompenserade tiden med att ge oss roliga saker.
Mm.
Allt från att gå på Gröna Lund och köpa mycket godis och hyra film och allting som pappa tyckte var roligt för oss. Men det vi egentligen ville göra var att ha tid med honom.
Mm.
Och likadant där så hade jag också en styrmamma som kom in i bilden och sa nej, liksom, hör du, så här ska du inte göra mot dina barn, utan de vill ju vara med dig istället.
Hur tog han det då? Att det mer handlar om kvalitetstiden, dyra presenter och kanske lyxiga besök på nöjesparker och så vidare.
Han visste ju om det. Ja. Så att han blev ju, när då min styvmamma sa det här till min pappa, så blev ju han arg.
Ja.
Han blev ju arg för att han visste att det här var ju sant. Det är dåliga samvetet som spökar. Så jag tror att han vet, ja, Julia, han vet ju om att det är så här. Så att helt enkelt förklarar det för honom att det man vill ha som barn är ju närvaro för sina föräldrar. Och han kommer säkert bli irriterad just för att jag vet att det är sant. Men jag tror att bara av att säga en sån sak och att du kanske hjälper till att hitta tid ihop. Att man planerar in saker och ting, går brunch eller går och gör någonting som är mysigt, bakar ihop eller gör pizza på kvällen allihopa. Han kommer märka att det är så han ska göra istället.
Mm. Du kan göra så här, Julia, att du kan spela upp det här svaret helt enkelt. Sitter du själv, om du nu vill på alla sätt undvika att blanda dig i själv, så kan du få ett mer objektivt svar här. Men det är väl så som man tänker som barn ofta. Man tycker det är mycket mysigt att umgås och göra saker hemma än att... Jag var på Gröna Lund för ett tag sedan med mina syskonbarn. Och jag märkte, de blev ju så himla trötta av det också. Men det var ganska jobbigt och jag kände också så här att man får mer kvalitetstid om man sitter hemma och läser en bok.
Ja, och jag kan känna att jag gör om samma misstag. Jag har ju småsyskon som är 6 och 3, eller ja, 7. Mm. Och jag kan ju själv ha sett när jag inte umgås med dem på länge. Ja, men då går vi på bio, går på McDonald's och Happy Meal. Men det är inte det de vill göra. De vill sitta på bio och kolla på en film. De vill ju prata med mig.
Mm.
Så att man måste också påminna sig själv om att vad vill barn egentligen? Och det är ju som sagt att umgås och inte hitta på saker och ting hela tiden.
Ja, det är nog svårt det här att försöka få lite tid. Utan många säger just det här, barn vill ha inte bara kvalitet utan snarare kvantitet. Mm. Sen nästa fråga här var om man ska vara med i facket eller inte. En tjej som är civilekonom som fick ett bra pris på medlemskap i civilekonomernas fackförbund hon pluggade. Men nu när hon har börjat jobba så undrar hon om det är värt att betala det här fackavgiften varje gång fakturan kommer. Ja, vad tycker du? Jag tycker nog att det var ganska dyrt att vara med i fackförbundet. Jag var med i journalistförbundet när jag var journalist, jobbade som journalist. Det tyckte jag var jättebra då, men det är för att man tillhör en yrkeskår. Och vem som helst kan inte få vara med i journalistförbundet och få pressläget. Man måste ha arbetslivserfarenhet och man måste ha andra som vidimerar att man faktiskt är en arbetande journalist. Det var dyrt, men det var också väldigt bra faktiskt.
Du har väl lite hjälp med, av dem. Du har väl lite mer vilket yrke man har också.
Ja.
Jag vet till exempel att fotografer har väldigt svårt ibland att våga ta betalt. För att man försöker alltid pressa priserna och sen ser många som inte vill betala. Jag vet att är du med i fotografernas fackförbund eller organisation så ingår det att du får juridisk hjälp från en jurist som kan hjälpa dig med domstolsprocessen om du inte får dina pengar. Jag har ju själv mött den här domaren en gång med en fotograf som ville kräva pengar av mig där vi var oense om en bild. Så att jag vet att han är ju väldigt duktig, så där hade det nog varit värt att gå med. Men annars, det är en jättesvår fråga, så tycker vi kan väl ta facket i helt eget poddavsnitt nästan.
Ja, precis. Men det är alltid bra att beröra vissa små frågor här nu. Det är väldigt kul att ni mejlar in så mycket frågor. Vi hinner inte svara på alla, men fortsätt gärna göra det. Vi får också in många tips. Här är en tjej som har en affärsidé med en hundvaktsgrupp som hon vill kalla för Doggy Days och liknar vid nanny.nu. Så det kommer in väldigt många bra. Så det handlar egentligen om att de som pluggar ska bilda en grupp och vara hundvakter åt folk, som en sån här hundvaktpool. Det tyckte jag faktiskt var en bra idé. Men hur som helst, ekonomista@expressen.se, mejla in era frågor till och vi försöker svara på så mycket vi kan.
Mm.
Kul att ni lyssnade.
Det var ett mastigt avsnitt idag.
Ja, verkligen.
Jag har stammat och snubblat på ord och varit engagerad. Och
det... Vi har ringt här, vi har mejlat, vi har varit inne och jämfört. Jag tycker det känns nästan som en så här reningsbad nästan.
Ja.
Att man känner så här, nu vet jag min riktning.
Precis.
Jag känner mig som en ännu bättre ekonomista idag. Tack Isabella.
Men det gör jag också. Det jag ska göra nu är att titta på barnförsäkring, ja. Vilken vi ska välja sen. Och så ska jag också titta lite mer på just intäktsförsäkringen.
Den tycker jag var intressant verkligen. Om man är anställd och entreprenör. Så gå in på nätet och jämför nu. Ha det jättebra.
Hejdå.
Hej.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes.